Antalet ärenden som redovisas från polis till åklagare fortsätter att rasa, förra året med 10%. Nu har regeringen beslutat att åklagare ska placeras mitt i hjärtat av polisorganisationen för att stärka upp förundersökningarna. Titta på veckans juridik. En stärkt förmåga att utreda brott. Det var ett av målen med den nya polisorganisationen. Uppklaringen har dock inte varit så dålig på 16 år. Det är temat för veckans juridik idag. Och jag hälsar panelen hjärtligt välkommen. Det är Mats Löfving. Du är chef för nationella operativa avdelningen vid polisen.
Ja, tack så mycket.
Det är Lena Nitz, ordförande för Polisförbundet. Och i de här sammanhangen brukar jag också understryka att du är jurist. Solveig Wollstad, chefsåklagare, ansvarig för åklagarområde Öst. Och sist men inte alls minst, Bo Wenström, professor i rättsvetenskap vid Uppsala universitet. Just. Vi vet att uppklaringen rasar för polisen. Vi vet att antalet ärenden som redovisas från polis och åklagare minskar. Mellan 2015 och 2016 så var det 10%. Vad beror detta på, Mats Löfving?
Men det har ju många förklaringar. Dels är det en internationell trend. Man kan säga att sedan 2010 så har Sverige och andra jämförbara europeiska länder och rättsväsendet här minskat sin förmåga att klara upp brott. Bland annat beroende på digitaliseringen. Fler och fler brott flyttar in på nätet, inte minst hela bedrägeriområdet. Och dessutom fördubblas antalet bedrägerier ungefär vart 50 år. Sen har vi ju en väldigt oroande utveckling med alla skjutningar i våra storstäder, framförallt då i gängmiljöer, förekomsten av militära vapen. Väldigt mycket resurser går åt att klara upp skjutningar och mord. Men dessutom ska man säga att sen 2015 och 2016 så har det varit stökigt i polisorganisationen under tiden vi har jobbat med vår reform.
Det du säger är egentligen att polisutredningsmetodiken har inte hängt med hur brottsligheten har utvecklats. Du pratar om en digitalisering, du pratar om en förråande våldsanvändning ute i förorterna och sådär. Är det korrekt?
Men det är ju, ja, det är en väldigt märklig värld vi arbetar i. Vi åker upp till sjukhuset. Där ligger en person med skott i sig och han säger att han har blivit myggbiten. Det är liksom människor som är drabbade av brott, de är skjutna och definitivt vägrar samarbeta med polisen eller rättsväsendet. Och när ingen vill prata med polisen, inte ens den som är skjuten, ja, då blir det där svårt för oss.
Men särskilda metoder för att komma in i så kallade svårgenomträngliga miljöer, är det någonting som ni borde ha börjat arbeta med tidigare kanske?
Ja, alltså, vi har ju metoder och vi arbetar i det här och som du vet så klarar vi upp en hel del mord. Men det är klart att det blir svårare för oss när ingen vill berätta. Inte ens den som ligger på sjukhus med skott i sig.
Men även uppklaringen för mord har ju sjunkit. Och antalet mord ska vi säga har ökat också.
Ja, absolut. Och framförallt den här typen av mord som jag berättar om.
Mm. I svårgenomträngliga miljöer som också fint heter på polisbok.
Ja.
Lena Nitz, du representerar de här konstaplarna och utredarna där ute. Vad säger du? Vad beror det här på?
Det har att göra med det som Mats sa, att kriminaliteten har också ändrat karaktär. Men det har ju inte varit okänt att vi har en polisbrist i Sverige också. Det är klart att finns det inte utredare att utreda de här brotten, då klarar vi ju liksom inte av det. Så medan vi har haft ett tufft år med omorganisation, det har varit stökigt, vi har brist på utredare, vi får prioritera om till de här allra värsta brotten då, som Mats nämnde här, så finns ju de mängdbrotten kvar då som läggs på hög. Och nu senast så hörde vi väl att chefsåklagaren i Syd också sa att nu finns det inte ens utredare till de allra grövsta brotten. Och det är klart att då blir det ju oerhört allvarligt och problematiskt.
Det är inte minst åklagare nere i Sydregion Syd, alltså Skåne, som har framfört klagomål och höjt ett varningens finger kan man säga. Solveig Wollstad, dina kollegor där nere är oroliga för att då de allra, allra grövsta brotten, det vill säga morden, inte får de resurser och den kvalitet på förundersökningsbedrivande som faktiskt den typen av brott förtjänar. Vad säger du som åklagare om detta?
Jo, alltså det är ju problem med Syd. Det har ju varit liknande problematik för några år sedan faktiskt. Och då kom det ju poliser från hela landet och förstärkte. Jag tänker då på 2012. Och det tar ju en, det tar ju tag innan en ny organisation sätter sig. Det finns ju duktiga utredare, men när det händer så här många allvarliga händelser på en gång så är det ju naturligtvis knappt med resurser. Men vi ska ju komma ihåg att från andra polisregioner så skickar man och förstärker rätt mycket folk. Och det är ju inte överallt det fungerar så som det gör i syd då, med brist på utredare för grova brott. Om vi tittar på öst till exempel så vill jag ju säga att det har blivit bättre, mycket bättre. Där finns ju flera fullt fungerande PUG-grupper som det heter, polisens utredningsmetod, grova brott. Det har aldrig varit så många som har sysslat med grova brott. Men så är man också framgångsrik när det gäller uppklarningen.
Ja, i vilken omfattning då?
Ja, det finns då en fast grupp kan man säga. Ja, det är en fast kärna per polisområde, det vill säga per län. Och sen är det ett antal personer som knyts till den här utredningen efter behov. Och man har varit väldigt tillmötesgående när åklagare har begärt att få sådana här PUG-grupper på grova brott. Och nu är då en av dem som är oerhört framgångsrik PUG-grupp utlånad till syd. Men trots det så kan man då klara av att utreda brotten där. Så att den delen har blivit mycket bättre.
Bo Wennström, du har tidigare varit starkt kritisk till själva omorganisationen i sig och hur den har byggts upp och sådär. När du tittar mer operativt på den utredande verksamheten nu och de siffror som, trots det som vi hör sägas här, faktiskt har sjunkit drastiskt och det kan alla vara överens om att det inte är de bästa siffrorna som redovisas kontinuerligt här den senaste tiden. Vad säger du om hur det här fungerar?
Jag tycker att man ska försöka formulera det lite grann mer kortfattat och begripligt. Jag tror att, som andra har sagt här också, att när samhället förändras så förändras brottsligheten. Och det har varit en svårighet att hänga med i den utvecklingen. Och det är väldigt svårt att jämföra över år. För att det är inga konstanta saker som det handlar om. Det är lite som att jaga fågel. Det rör på sig. Sen om man försöker prata lite allmänt också om problemet så ser jag det främst som en form av brist på kompetens. Och det är det som är det svåra. Så man måste skaffa sig en förmåga helt enkelt att utreda de här brotten. Och där har ju omorganisationen inte gjort det hela bättre. Så två saker, samhället förändras och det är en fråga om kompetens helt enkelt som det handlar om.
Kan du utveckla det där senaste lite grann, det sista om bristen på kompetens i polisleden eller?
Ja, alltså, om man tittar över tid så tycker jag ju att exempelvis då utbildning av poliser har gått ner. Särskilt polischefsutbildningar. Och sen när det också kommer då till vidareutbildning och sådana saker. Så jag vet att Dan Eliasson brukar prata om en utbildningsskuld, att polisen har det. Och det tror jag man har. Sen så har inte då omorganisationen gjort det bättre med den inriktning den hade till att börja med. När man hade slagord exempelvis som alla är utredare och annat. Det har inte gjort saken bättre.
Nej, det här är ganska intressant. Kärnfråga. Mats Löfving, vad säger du om det här? Finns det en utbildningsbrist bland framförallt kriminalpoliser, alltså utredande poliser?
Ja, alltså när jag hör på resonemang, det första jag vill säga är att syftet med att reformera polisen, det var ju att ta bort hinder för sådana hinder som låg i vägen för att polisen skulle kunna utvecklas och bli ännu mer framgångsrik. Ett av de hindren var ju till exempel förmågan att förstärka varandra när vi hade väldigt många olika polismyndigheter, en polismyndighet i varje län. Och det Solvik berättar om nu, på vilket sätt vi har förstärkt syd, både från min avdelning och från andra regioner, det hade inte varit möjligt så kraftfullt och så snabbt som vi har gjort just nu. Men då vill jag säga att det har tagit 2 år. Nu är organiserandet av polisen tillräckligt klart. Organisationsrutorna är satta. Vi har tillsatt 3000 nya chefer. Hindren är borta. Men under den här tiden, och det som också återstår en del av, det är att utifrån att hindren är borta, arbeta upp nya metoder och vässa oss utifrån just att de här hindren är borta i polisorganisationsdelen. Det gäller till exempel att vi har inrättat ett helt nytt polisens kontaktcentra. Där vi nu avgör en fjärdedel av de ärenden som tidigare kom in i kriminalpolisen. De stoppas direkt i första kontakten med brottsoffret. Brottsoffret får direkt återkoppling på vad hände med din anmälan. Så ett av fyra ärenden kommer inte längre ens in i utredningsprocessen vid kriminalpolisen. Det är en jättestor förändring. Men nu gäller det att fortsätta det här uppbyggnadsarbetet utifrån att just hindren är borta. Så det är liksom en viktig utgångspunkt. Mm. Det var inte avsikten att allt skulle vara fixt och färdigt efter två år. Utan det som skulle vara färdigt efter två år, det var att hindren är borta.
Mm. Men om vi tittar på Bo Wennströms påstående om en kompetensbrist när det gäller utredningsverksamheten. Vad säger du om det?
Ja, men en av de saker som den här reformen har inneburit är ju som Bo säger att många anställda är på nya platser. Och det finns en utbildningsskuld, precis som rikspolischefen har sagt och som jag uppfattar Bo håller med om. Och den tror jag gäller generellt. Den gäller på chefsnivå och den gäller också på specialistpolisverksamheten.
Kriminalpoliserna måste bli bättre på den alltså metodik som ligger till grund för att utreda brott.
Ja, det är ett ansvar för mig som arbetsgivare att se till att alla människor som arbetar hos oss har en bra utbildning för det de ska utföra.
Mm. Solveig Wolsla, du hade synpunkter på det.
Ja, alltså när det gäller bristen på utredare så ska man ju komma ihåg att det var ju inte bra innan polisomorganisationen heller. Det var ju stora problem på sina håll. Bland annat med bedrägeriutredare i syd. Och även på andra håll i landet. Men det är ju som har sagts här att digitaliseringen har ökat väldigt mycket. Och där brister vi både på åklagarsidan och polissidan när det gäller utbildning. Och vi satsar inom åklagarmyndigheten i år särskilt mycket på att höja nivån hos samtliga åklagare. Plus att vi vill specialutbilda fler åklagare just för att klara av det här. Och det är rätt så nya tuffa villkor som krävs då för att man ska kunna utreda de här brotten. Sen pågår det ju också, polisen håller ju på att anställa civila utredare. Och det tar ju ett tag innan de är färdigutbildade. Men det finns ju, nu vet inte jag, nu kanske ni har andra synpunkter. Men många av dem tror vi att kommer att kunna fungera väldigt bra när de väl är inne i det och har fått sin utbildning. Det har ju funnits civila utredare innan också. Men nu har man ju tillsatt väldigt många nya på en gång.
De kommer få lite nya befogenheter och sådär. Det vet jag att Polisförbundet inte är jätteglada över. Lena Nitz, vad säger du?
Nej, men först och främst vill jag säga att jag håller med om att det finns en kunskapsbrist. Och det här med utbildning har ju varit i alla tider varit en sorts budgetregulator. Att alltså, då man drar ner på utbildning överlag när man inte har ekonomi för det. Så. Och även för administrativt stöd som är också ett väldigt stort behov av just på utredningssidan. Så de två sakerna är också någonting som påverkar arbetsmiljön och då resultatet. När det gäller de civila så är det ju nu så att man anställer väldigt många och vi behöver fler utredare helt enkelt. Det håller vi med om. Men de kommer in nya nu, väldigt många. De ska ta sig en hand om utav utbildas och handledas. Och nu ska vi inte prata om det, men även lönesättning har ju blivit en polarisering som gör att det där går inte smidigt just nu.
Jag tycker kompetensfrågan här som Bo ändå väckte är värd att uppehålla sig lite grann kring. Det är nämligen så att i regelbunden kontakt med bland annat åklagare så hör jag från åklagarna att de tycker att poliserna inte kan så där, juridiken tillräckligt väl, förstår inte när vissa rekvisit ska vara täckta och man får göra tilläggsdirektiv som förundersökningsledare så att vissa nya förhörsfrågor så ska ställas. Samtidigt hör jag från poliser som sitter och utreder inte minst mängdbrott att de tycker att åklagarna är petimetriga och skickar utredningsdirektiv som inte alls är operativt nödvändiga och så vidare. Solveig Wolsla, vad säger du?
Ja, det kan nog vara så ibland att det är lite petimeterdirektiv, men det bästa är ju att ha en dialog, muntlig också, inte bara skriftlig. Och det finns exempel på i landet där vi har lånat ut en åklagare till polisen under ett par månader just för att titta på detta. Och det har då visat sig att polisen ibland är lite för tuff i sin bevisbedömning. Så de skulle egentligen leverera fler ärenden. Men det där är ju en brist på kommunikation. att man tror att kraven är högre än vad åklagaren bedömer att de är, eller att åklagaren vill ha lite större utrymme att bedöma kan detta räcka för åtal eller inte. Och det där är ju någonting som man måste föra en dialog om. Och det finns många sådana projekt som pågår i landet nu, som redan har börjat faktiskt, trots att regeringsuppdraget kom ganska nyligen.
Vi ska återkomma till det sen. Mats Löfving först, därefter Bo Wenström. Vad säger du om det här med den operativa utredningsverksamheten och juridiken i detta?
Jo, men vi tycker en del om varandra. Men det är väl som Solvig säger, man måste snacka om det där. Det kanske vi tycker främst om åklagarna. Det är att vi skulle önska lite mer offensiva takter. Och inte minst kring den här lilla klicken som begår de allra flesta brotten. Vi plockade in ett 30-tal vaneförbrytare som stod för ungefär 600 brottsmisstankar. Och 5 av dem blev anhållna. Det tycker vi är liksom så här generellt, det tycker vi är blött alltså. Lite mer offensiva åklagare, så där brukar vi prata med varandra om.
Ja, du får replik för dig, Bo. Ja, varsågod.
Ja, alltså det man plockade in då i Operation Isberg heter det, va? Det var ju de som hade flest öppna anmälningar. Men det var faktiskt så på sina håll att vissa hade precis varit frihetsberövade. Och då kan man inte plocka in dem igen om det inte har hänt någonting nytt. Men nu fortsätter vi det här arbetet för att titta på de som är mest brottsaktiva. Och jobbar mot dem. Så att jag tycker det här var ett jättebra initiativ med Isberg, men det var liksom en början. Och det är klart att från det att man börjar jobba med det och plocka ut dem tills man ska gå till verkstad så hinner det ju hända en hel del. Så man behöver inte se det så negativt tycker jag. Som att det inte händer något. Det kanske redan hade hänt.
Ja, varsågod.
Rent ojuridiskt, alltså någon form av princip, om jag ser till brottsoffrens bästa, det är att är man misstänkt för 100 brott, då ska man sitta i finkan.
Men man är bara misstänkt trots allt.
Ja, man är misstänkt, men de brotten är, man är misstänkt för brotten och man ska sitta i finkan under tiden brotten fortsatt utreds.
I sammanhang kan man då nämna, du är inte bara jurist och polischef utan faktiskt, som man brukar säga, riktig polis i botten.
Jag är riktig polis också.
Ja, just det.
Och jag säger att min synpunkt är ganska ojuridisk. Ja, ja. Men liksom, om man ser till brottsoffren bästa, då är brottsoffren är förvånade över att man kan vara misstänkt för 100 brott och fortfarande gå ute på stan och fortsätta begå brott.
Då går vi till professorn i rättsvetenskap som får kommentera det. Varsågod,
jag får bli den stränge magistern. Då.
Varsågod.
För att en brottsutredning, den är ju till sin karaktär formell. Det åklagare och poliser håller på med, det är att administrera, kan man säga, formell rättvisa till största delen. Och där har man olika funktioner också som gör att man, det skär sig lite grann, och det ska egentligen göra det också utifrån rättegångsbalk och sådana saker. Och sen brukar man ju säga det faktiskt, att en av de stora uppgifterna för då en förundersökning och för en rättegång, det är ju att inte döma oskyldiga. Och det är ju någonting man hela tiden måste tänka på. Det är väl den stränge magistern som säger det, att det är faktiskt det som ligger i grunden på något sätt. Och därför är det så formellt och så strängt.
Vad säger Lena Nitz om den här ständigt pågående konflikten? Jag har hört den i 30 år.
Ja, jag har nästan hört den lika länge. Nej, men alltså, det handlar om när teori möter praktik, skulle jag vilja säga. Och hur teorin träffar vardagsrutinerna där ute. Det är klart att vi ska naturligtvis följa det. Jag tror att lösningen ligger i precis att jobba närmare varandra och... Det tycker jag att jag hör att man gör mer och mer. Alltså man sitter samlokaliserade, man träffas mer öga mot öga och tittar på ärenden och hur vi ska gå vidare och så vidare. Så det där tycker jag är en väldigt positiv utveckling. Och den här, när departementet sa att nu kommer de här åklagarna ner och ska jobba väldigt nära, så var det inget nytt egentligen, utan det är liksom en gammal lösning. Vi tycker är väldigt positivt.
För om vi tar den regeringsorden, om jag får kalla för det, som kom så sent som förra veckan, tror jag. Där man då ifrån justitiedepartementets sida säger att nu är det ordning och reda som gäller. Nu ska vi placera åklagare i hjärtat av polisorganisationen för att stärka upp med utredningskompetens. Och parallellt med det så får då polismyndigheten ett uppdrag att inrätta särskilda så kallade balansgrupper för att effektivt kunna beta av ärenden som har legat på tok för länge och sådär. Mm. Hur kommer det att fungera och hur ska det fungera, Mats Löfving? Åklagare på polishuset, vi är tillbaka på liksom landsfiskalstiden i princip.
Ja, men alltså vi gillar det här och som Lena säger, det är ju inte särskilt nytt utan vi har ju en väldigt nära dialog med åklagarna och det är också så att åklagarna så här ibland sitter på polishuset och vi samarbetar. Men det innehåller egentligen tre delar i regeringsbeslutet. För det första är det så att åklagarna kommer sitta, vara på hos kriminalpolisen och hjälpa till att, med goda råd att utreda brott. För andra är det så att vi kan anställa åklagare och göra åklagare till polisiära förundersökningsledare och väldigt operativt få ännu kraftigare stunds i utredningsarbetet. Och för det tredje är det så, vi har för många ärenden som har blivit gamla och det där är inte acceptabelt. Vi vet det, att gamla ärenden är väldigt svåra att leda till bevis och få till åtal. Så det tredje är att vi ska inrätta någon form av balanskommission där polis och åklagare arbetar tillsammans då för att ta itu med de här ärendena som har blivit för gamla.
Det låter ju rätt fint här. Alla pratar om dialog och vi ska arbeta tillsammans och samsyn och allt detta. Elaka tunga säger nu att polisen får åklagare som överrock för att överhuvudtaget kunna klara av sitt jobb. Vad säger du om det, Mats?
Nej, så där ser inte vi det. Vi tycker att det är ett bra regeringsbeslut.
Vad säger Lena Nitsson?
Nej, men alltså, det tycker inte jag heller. Utan det är väl bra om man jobbar tillsammans. Men det är inget nytt. Och det är inte de här utredningsgrupperna heller. Utan det gör man när balanserna växer. Då tar man in de här utredningsgrupperna och så betar man av dem där. Ibland kanske lite för offensivt kan jag säga. Alltså, jag och mina medlemmar känner ibland av att man skriver av för mycket. Just för att få ner dem. Då, va? Och då är det ju medborgarna och brottsoffren som sitter emellan där. Så det finns ju en problematik i det. Och det finns en annan problematik. Å ena sidan, väldigt bra att jobba tillsammans. Jag tror att man får en förståelse för vad som behövs och vad man vill ha och så vidare för att komma framåt. Vi har samma mål allihopa. Å andra sidan är det ju så att det är två myndigheter och det ligger så för att man ska ha kontroll på den andra. Så det finns en rättssäkerhetsaspekt i det där. Och den kan ju bli, om man jobbar för tätt ihop, alltså det måste finnas en balans i det om ni förstår vad jag menar så.
Mm. Mm. Förlåt, vi börjar med Solveig, sen får Bo. Ja.
Nej, men det pågår ju som sagt redan i Stockholm här till exempel så har man varje dag sitter en åklagare och tittar på bedrägerier. Man turas då om mellan de olika åklagarkammarna men varje dag sitter en åklagare hela dagen hos polisen och gör inledande åtgärder när det gäller bedrägerier. Och det där är ju, de sitter ju där som åklagare då. Och det där är ju jättebra för att det blir gjort direkt och man får dela ut resurser direkt. Vi har ju en annan modell på andra håll där man varje dag har kontakt med polisen på morgonen för att gå igenom vad som har hänt under natten. Och se till att det blir utredare hos polisen och förundersökningsledare hos åklagaren. Och den typen av kontakt. Det är ju bara det att man är samtidigt på samma ställe och gör sitt jobb. Mm. Och det äventyrar ju inte rättssäkerheten på något sätt. Utan den åklagare som är där, hon vet ju sin uppgift. Mm. Så att jag tycker det är en bra modell.
Bo Wenström. Mm.
Ja, jag tycker man ska vara lite försiktig. Till att börja med så varför åklagarna är där, det är ju det vi pratade om först. Det rör sig om en brist till stor del. Så att man måste stärka. Men alltså om jag får vara lite professorslik och...
Du är professor, ja. Så du behöver inte be om ursäkt för det.
Men. Nej, men processrätten i Sverige och rättegångsbalken och sånt, den har ju den här akkusatoriska principen i botten. Och den gör ju också det att om man tittar i rättegångsbalken, den 23 kapitlet och 24 kapitlet och så vidare, så är det rätt så specificerat vad polismyndighet, polisman och vad åklagare ska göra för någonting. Och till det har man ju också de här föreskrifterna och allmänna råden om förundersökning och sånt. Det är ett rätt så avvägt system det där som har växt fram också under tiden. Och jag tror nog att man ska ta vara på det. Alltså det är inte för lättvändigt så att säga göra avsteg från det hela. För att det som kan hända det är ju det att en myndighet, en självständig myndighet börjar leda en annan självständig myndighet. Och så finns det ju lite balanser i själva rättegångsbalken som också gör det att den misstänkte och så vidare kan få på medicinskt språk vid olika tillfällen, en second opinion. Och då kan det ibland vara bra också att man just inte sitter i allt för tätt och så vidare.
Du menar att det finns alltså rättsstatliga principer som kan skada sig?
Men metafor, alltså rättskedjan får inte bli ett rep. Nej. Om man säger så, va?
Det finns ju olika modeller i olika länder, ska vi komma ihåg. Det är ju inte bara vår svenska modell, utan i Danmark och Norge har man ju en annan modell där åklagarna sitter hos polisen. Och det har jag inte hört i alla fall att det har äventyrat rättssäkerheten i de länderna. Men med bibehållande av vår svenska modell så måste ju en åklagare kunna vara... Det är ju åklagaren som leder förundersökningen. Vi sitter inte på resurserna, men vi leder förundersökningen. Och då måste man ju samarbeta med polisen. Och alltså det ligger ju åklagarrollen att man ska kunna hålla isär de här två uppgifterna. Och vi tänker ju på det när det till exempel handlar om åklagare som är inne då i underrättssammanhang, i myndighetssamarbete, att det är då åklagare som inte själva ska leda utredningarna sen. De ska inte leda förundersökningarna. För de ska inte riskera att på något sätt blanda samman vad man då får höra i de här sammanhangen. Och det är inte särskilt mycket egentligen, och det är avpersonifierat ofta och så. Men det är ju väldigt viktigt att hålla isär de här rollerna, det håller jag med om. Men jag tycker inte att det är något problem.
Lena Nitz.
Nej, det är inte problem, men just balansen där måste man vara försiktig med och alltid hålla på sina roller. De finns ju där utav en anledning. Men däremot är det ju, alltså jag tror att mycket att vinna på att sitta nära varandra. Mycket att vinna på att förstå varför man ger vissa direktiv och irritationen kan man liksom få bort därifrån. Och också att man får en återkoppling sen på det arbete man har gjort som polis. För det är just det också som man efterfrågar mycket. Att få en återkoppling. Allt det jobb vi har gjort nu, vad har det lett fram till? Vad kan vi göra bättre och så vidare? Och tillsammans med åklagarna då hela tiden... liksom utveckla sig.
Du menar att den här, som vi pratade om tidigare, den här naturliga konflikten mellan polis och åklagare där man drar lite åt olika håll är inte bara en nödvändighet utan kanske till och med en sund nödvändighet. Är det så jag ska förstå det, Lena Nitz?
Ja, det finns alltid en sundhet i det tycker jag, men det ska inte vara någonting som hindrar, och det tror jag att man kommer förbi om man samarbetar. Men rollerna i sig får inte bli för mycket, vad ska man säga? De får inte blanda samman.
Mats Löfving, när man skrev rättegångsbalken på 40-talet så utgick man faktiskt från att förundersökning skulle ledas av åklagare så snart det fanns en misstänkt gärningsman i varje fall, och att det alltid skulle vara så. Därefter så blev det så att utredningar av enklare beskaffenhet kunde ledas av polismyndighet, märk väl, inte av polisman utan av polismyndighet. Va? Ska poliser överhuvudtaget vara förundersökningsledare när det finns misstänkt gärningsman?
Jo, men det ska polisen, och vi har definitivt kompetens att vara det också. Men jag vill hålla med Bo, alltså, stor respekt för den avvägning som finns mellan polis och åklagare i rättegångsbalken. Den har inte tillkommit av en slump. Och den är väldigt väl beprövad. Men med respekt för den avvägning som finns i rättegångsbalken, då tror jag ändå att ett närmare samarbete, och inte minst i ett lärande och återkopplande syfte som Lena är inne på, är sunt för oss och är nyttigt. Men sen tror jag också den här lilla konflikten som finns mellan polis och åklagare i kedjan, den ska finnas, för den är också sund. Det ska inte bara vara... Jag gillar den där lilla konflikten. Det ska vara lite olika uppfattningar. Det är sunt för oss.
Men det är ett faktum att man delar upp brottsutredning i spaningsfasen där du inte har misstänkt gärningsman, och det är ett rent polisoperativt arbete. Ja. När du väl har en misstänkt gärningsman så övergår det till att bli ett juridiskt arbete som vi pratade om tidigare. Det skulle ett rekvisit som ska täckas. Åklagare ska kunna föra en talan i domstol på förundersökningen och så. Har poliserna i Sverige idag den kompetens som behövs för att kunna leva upp till de här kraven, både juridiskt men också effektivitetsmässigt?
Ja, men det har vi. Det Solvig är inne på är ju jätteviktigt där, på vilket sätt vi balanserar ett underrättelseskede med ett skede som är inom ramen för en förundersökning. Men där tycker jag också vi har funnit en bra modell. Det är liksom inte alltid okomplicerat, men vi är bra med där.
Men underrättelseskedet ligger ju innan det ens finns en misstanke om brott. Ja. Va? Så det är också i högsta grad polisoperativt. Ja. Lena Nitz.
Ja, jag tycker att det kan poliserna ha, och det finns kompetens för det. Nu fyller vi ju liksom på med så många unga också, så att det är klart att liksom den utbildningstakten ligger vi ju efter med. Och jag skulle nog vilja säga att i framtiden tror jag till och med att vi kommer att ta flera utav de här enklare beskaffenheterna. Så åklagarna har ju fortfarande av enkel beskaffenhet utav prioriterade brott. Tänk på hatbrott och sådana saker. Liksom.
Så och det, barn, där barn inblandar.
Och barn inblandar och så vidare. Så att den uppdelningen tycker jag ändå fungerar bra. Men du sa ett annat ord som jag tycker är väldigt intressant. Och det är, man pratar mycket om effektivitet. Och då finns det juridisk effektivitet. Det vill säga det som står i rättegångsbalken skyndsamt. Och man ska inte utreda allting om det inte behövs och så vidare. Sådär. Men så finns det den politiska effektiviteten också. Och då handlar det om att fler uppklarade brott. Och de där två tycker jag är intressant att diskutera. För man strävar så mycket efter effektivitet hela tiden. Och det påverkar, skulle jag vilja säga, kvaliteten.
Fast är det inte rimligt krav från er huvudman, det vill säga regeringen, riksdagen och ytterst oss skattebetalare, att det finns en effektivitet? Och det kan man ju inte säga att polisen visar effektiva, maximerade resultat i det.
Nej, men absolut. Och det är inte det jag säger, utan när man pratar om effektivitet och juridisk synpunkt, att man ska inte utreda alla brott, eller man ska åtminstone inte lägga ner mer resurser än vad som behövs och så vidare och så där. Och där tycker jag att för att då få ner balanser, för att visa på bättre siffror och så där, så kan man ibland bli för effektiv där. Vilket egentligen slår mot, skulle jag vilja säga, rättssäkerheten och till slut legitimiteten. För det har ju framkommit att brottsoffer säger att varför utredde ni inte mina brott? Alla uppgifter finns här. Och så är de nedlagda. Och ingen kan egentligen svara på varför man har gjort det.
Solveig Wolfs och därefter Bo Wenström. Vi börjar med Solveig.
Ja, det förekommer och det är väldigt tråkigt. Och det är det här vi måste ha en dialog från åklagarsidan. Just för att visa på att vad behövs egentligen för att det ska skickas över till oss. Sen när det gäller grova brott så är det ju väldigt svårt att utreda numera. Inte bara det att de inte pratar utan och att vi inte har tillräcklig kompetens alltid. En del har ju, men för få när det gäller digitalisering. Utan också att vissa verktyg har tagits ifrån oss. När det gäller telefonpositionering till exempel så har vi ju inte alls samma möjlighet som läget ser ut just nu. Och det är ett jätteproblem och att hämta in datauppgifter. Speciellt i alla rån och mord och så. Det är verkligen ett problem. Och det skrev ju också våra verkschefer en debattartikel i DN igår om.
Just det.
Och det måste man också ta i beaktande. Alltså.
Vi pratar alltså om EU-domstolens underkännande av den svenska lagstiftningen.
Ja, förhandsbeskedet som det ju var. Ja.
Just det, det var ett underkännande i förhandsbesked efter det att en teleoperatör hade drivit ett ärende förvaltningsrättsligt. Och nu har man då fått klart för sig att den svenska lagstiftningen är alltför voluminös och omfattande för att kunna leva upp till de rättigheter som medborgarna har rätt att ställa. Det här underlättar inte polis- och åklagars utredningsverksamhet såg vi på DN Debatt igår där bland annat Mats Löfvings chef, det vill säga Dan Eliasson, rikspolischefen, skrev.
Och riksåklagaren.
Anders Perkle var en av dem. Therese Mattsson och även Håkansson som är generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten.
Och Anders Thomberg.
Just det. Det var många namn där.
Det
här är en lite annan debatt. Jag tror inte vi ska snöa in på den.
Jag vill bara mena att när man då man måste ändå ta i beaktande vilka förutsättningar vi har att klara upp brott. Det handlar ju inte bara om antal personer som ska utreda utan det är andra saker som har blivit svårare också. Ja.
Naturligtvis, det förändrar sig i landskapet. Bo Wenström.
Jag tänkte anknyta till det Lena sa om konflikten mellan effektivitet och den juridiska. Och det andra begreppet effektivitet. Om man läser gamla utredningar om polisen så dyker begreppet upp hela tiden. Det fanns alltså på 40-50-talet. Det skedde någonting på 80-talet när man började prata om effektivitet på ett annat sätt. Effektivitet och det speglar ju oftast det speglar samhället som det ser ut för tillfället. Och där ska man nog vara lite, då måste man vara lite kritisk när man i politiska termer pratar om effektivitet utifrån ett rättsvårdande perspektiv. Då är det just det att det finns någonting som också är en form av juridisk effektivitet och som handlar om andra saker och där rättssäkerheten ju sitter i högsätet.
Men rättstryggheten då för brottsoffren som står så mycket i fokus i den allmänna debatten här, vad säger du om den, Bo Wenström?
Jag har väldigt svårt för begreppet
Okej, okay, för begreppet som sådant eller som för företeelsen?
Ja, företeelsen. Nej, för begreppet som sådant har jag väldigt...
Alltså rättssäkerheten måste få gå före rättstrygghet.
Ja, vad rättstrygghet egentligen betyder, det har jag alltid funderat på. Hur diskussionerna löper där ofta iväg också.
Mats Löfving då, du representerar ändå de som ska ta brottsoffrens intressen i det här. Hur ser balansen ut mellan å ena sidan rättssäkerheten för de misstänkta och å andra sidan rättstryggheten för målsäganden och brottsoffersidan?
Men det är väl en av de saker som sitter allra djupast i polissjälen, att hjälpa så många människor som möjligt som har blivit drabbade av brott. Dels att de ska kunna konfronteras och se i rättssalen. Vem var det som gjorde det här mot mig? Få tillbaka sina saker som man kanske är frånstulen i sitt hem och få skadestånd och ersättning för det man har blivit utsatt för. Det tror jag är en av de saker som sitter allra, allra djupast i polissjälen. Med respekt såklart för att inga oskyldiga ska dömas och att det här ska ske på ett rättssäkert sätt.
Fick vi en sammanfattning av polisjobbet i sin kärna. Lena Nitz.
Ja, och då ska vi säga att som det är idag då med de här utredningssiffrorna och så vidare. Så, och vi har långa handläggningstider, det är höga balanser där brottsoffren då både får vänta väldigt länge tills en polis tar kontakt och vittnen också för den delen. För varje dag eller månad eller kanske till och med år som går så bleknar det här. Kvaliteten blir sämre. Utsikterna för att vi ska lösa det här blir ju ännu sämre. Så att, och till slut går det här ut över förtroendet. Och jag tror att jag är övertygad om att det också hänger samman med när vi säger att vittnen inte, alltså det är färre som vill samarbeta med oss också. Både för att man är rädd, man vill inte blanda sig i, man tycker att det är obehagligt. Men också för att man ser att det är ju inget, det är inte värt något ska jag inte säga. Men det är inte tillräckligt med utslag. Så det här är ett problem som är, skulle jag vilja säga, väldigt, väldigt nödvändigt att komma fram i.
Samtidigt är det ju så att den absoluta majoriteten av de brott som begås och som förblir ouppklarade är vanliga mängdbrott där det inte är svårgenomträngliga miljöer, där det inte är folk som ligger skottskadade och inte vill medverka utan som vill få sitt bostadsinbrott uppklarat. Och vi pratar om procent i uppklaring i de här brotten som drabbar vanliga människor varje dag i Sverige. Mm. Finns det någon botemedel mot det, Lena Nitz?
Men det är det jag säger, att vi har brist på resurser. Vi har inte tillräckligt med utredare som kan utreda vare sig det är grovt kriminella brott då, eller grova brott. Och de resurserna, de prioriteras ju mot där nu, med all rätt skulle jag vilja säga. Men vi har ju inte resurser att ta mängdbrotten, och det är ju liksom gemene man egentligen som är utsatt för dem. Och som inte får... alltså får de utredda, som inte blir kontaktade i tid och som förtroendet också börjar att nagga sig kanten för det.
Är det en resursfråga, Mats Löfving? Ni får miljarder i extra anslag här under de senaste åren för att just komma till rätta med de här problemen, och ändå så är siffrorna på väg nedåt.
Ja, men vår bedömning är, jag håller med Lena Nitz, vi kommer ju lämna in vårt budgetunderlag till regeringen om 2 veckor där vi har gjort en bedömning av vad vi behöver och på vilket sätt samhället har förändrats 2018, 19, 20. Och vi kommer bedöma att vi kommer behöva öka antalet poliser med ungefär 1500 och ytterligare 300 andra anställda.
Och hur stor del av dem anses behövas inom den utredande verksamheten som vi primärt pratar om här?
Alltså den stora majoriteten kommer gå till lokalpolisområdena, och det är också där då som de här mängdbrotten som du talar om utreds. Mm.
Solveig Wollstad.
Ja, alltså visst kan man göra mer med fler resurser, absolut. Och det är ju också så när det händer många grova brott samtidigt eller när det är stora evenemang som polisen ska bevaka och så tar man ju resurserna någonstans ifrån. Och då drabbas ju också utredarna på mängdbrott. Men det är ju därför nu vi ska gå in och samarbeta ännu mer från åklagarsidan och stötta. Just för att få lite, diskutera strukturer och hur vi kan utreda brotten på ett mer effektivt sätt. För allt går ju inte att utreda och hitta en gärningsman som man kan lagföra. Men man ska ju göra så mycket man kan för brottsoffrens skull. För det är ju...
För att förhindra framtida brottslighet möjligt också.
Ja, det är också. Men alltså just det här som ni säger med att den som drabbas av brott. Det är alltså bara säga att det är ett mängdbrott och vi har inte tid, det duger ju inte.
Nej.
Det är ju en stor sak.
Vår tid springer iväg och är en intressant diskussion. Bo Wennström, som oväldig rättsvetenskapsman, du får sista ordet. Hur ser framtiden ut och vad ska man göra för att komma till rätta med de här problemen? Du är lite utomstående men ändå väl insatt i problematiken.
Ja, vi kanske ska börja med att inte, som man ofta gör, titta bakåt för att se framåt. Det är en man tror sig se en gyllene tid i det förgångna. Det får vi nog sluta med. Men sen så om jag får bli lite generell så tror jag ju att den här reformen som pågår, den måste stagas upp på olika sätt. Om jag får bli juridisk så tycker jag att det som inte gjordes under SOU-arbetet och genomförande kommittén, det var en rejäl normanalys. Hur de olika normerna samverkar. Och inte minst, man måste alltså gå väldigt detaljerat, när man gjorde polisens arbetsordning så tror jag där man tredje kapitel om organisationen och ansvar, och den är inte utsatt för någon test i förhållande till övriga normer. Och det är någonting som jag tror man måste göra för att kunna få det hela att fungera. Det lirar inte ihop om man får prata ett annat språk.
Nu säger Mats Löfving här att smekmånaden är över. De här två första åren är den tid som behövs. Och nu ska det vara satt organisatoriskt. Tror du att det kan bli operativt och rättsligt framgångsrikt efter detta?
Jag tror ju inte riktigt på den där styrningsmodellen i förhållande till den lagstiftning vi har. Det finns problem där. Så förr eller senare så kommer man vara tvungen att ta i det hela.
Okej. Jag tackar er tittare som har tagit del av det här tv-programmet Veckans juridik där vi diskuterar polisens utredningsverksamhet. Jag tackar den mycket namnkunniga och duktiga panelen som har deltagit och gett er syn på saken, era kunskaper och erfarenheter. Stort tack för att ni kom hit.
Tack.